Här börjar Isdrottningen, den första delen i serien om livet på Solhaug av Toril Torup, översatt av Saga Egmont, redigerad och anpassad till svenska av Emma Eriksson, inläst av mig, Amelie Tinnadotter Norby, för Saga Egmont. Prolog. Lier, Buskerud. Den 8 maj 1915. Älven är så vild, morfar.
Jag hör det, pojke. Den sjunger med ett mäktigt vrål. Nej, jag tror att vi väntade för länge innan vi lämnade gården. Vem hade trott att det skulle bli ett sånt skyfall i helgen?
Adler hummade godmodigt till sitt barnbarn Christian, där de stod vid älvens strand. Christian letade efter den säkraste platsen att korsa älvens sogna. Och själv satt han på hästryggen. Hans sviktande syn hindrade honom från att se klart, men hans hörsel var inget fel på. Han hade lärt sig att lyssna bättre när hans syn började svika honom. Nu kunde han höra älven rusa förbi dem, vild och mäktig och full av kraft.
Vänta här, morfar. Låt inte hästen vandra. Jag ska leta efter en plats där älven smalnar av. Kanske det är lättare att korsa vattnet där.
Christian försäkrade sig om att hans morfar höll hårt i tyglarna. Blacken kunde lätt få för sig att följa efter honom, men hästen stod stilla. Oron växte hos den gamle mannen. Han ville helst ha sitt barnbarn nära sig, men samtidigt var de tvungna att ta sig över älven. De hade varit vid fäboden i 3 dagar för att se till att allt var redo inför fäbojäntans resa dit i juni. Han hade lagat gärdsgården. Han behövde inte sina ögon för att fläta videor. Konsten satt i fingrarna. Och Christian hade varit så snäll och hjälpsam. Pojken var nu 10 år gammal, men han var lika ansvarsfull och arbetsam som vilken dräng som helst. De hade haft det jättetrevligt vid fäboden. De hade inte städat, det fick fäbojäntan göra själv. Men de hade reparerat laggårdsdörren, smort gångjärnen, sett över separatorn och snickrat nya bås till djuren. Slutligen hade de tagit in veden som huggits året innan. Den låg staplad i vedboden. Adler såg sig omkring, men han kunde bara urskilja otydliga konturer av landskapet. Oron för Christian rev som en klo i hans bröst, och han suckade av lättnad när han hörde pojkens fotsteg. Tyglarna drogs försiktigt ur hans händer, och Christian tog över ansvaret för att leda hästen framåt. Pojken var hans ögon.
Vi kan inte korsa älven där vi brukar, förklarade Christian. Det är frustrerande eftersom jag känner till varenda sten där och vet exakt vilka stenar jag kan hoppa på utan att bli blöt om fötterna.
Det viktigaste är att vi kommer över, sa Adler. De saknar oss säkert på Solhaug nu.
Det gör de nog, svarade Christian.
Den nöjda rösten avslöjade att Christian tyckte om tanken på att vara saknad. Adler var tvungen att le. Hans dotter Saga Lovise hade varit gift med Tryggve i 12 år innan de äntligen fick barn. Det var en stor ära när arvtagaren till Solhaug gård föddes en varm septembernatt 1904. Successionsordningen var säkrad. Det var inte bara vetskapen om att gården skulle förbli i familjens ägo som gav sådan glädje. Saga Lovise och Tryggve skrattade och grät om vartannat och kunde inte tro att de äntligen hade blivit föräldrar. I åratal hade de bett om ett mirakel och till slut hade deras böner blivit besvarade. Saga Lovisa hade gått in i moderskapet med en sån lycka och hängivenhet att folk skakade på huvudet. Det var inte en illvillig reaktion utan mer ett uttryck för hur rörda de blev av att bevittna sån entusiasm. Lille Christian hade fått sin mor att slappna av. Nu visste hon att det trots allt inte var något okvinnligt eller fel på henne. Det gick drygt 1 år innan ett nytt barn föddes på Solhaug. Den här gången var det en välskapt liten flicka som fick namnet Syrine efter sin mormor Synöve Syrine. Adler kände en varm känsla i bröstet vid tanken på alla som väntade där hemma. Det skulle bli skönt att komma inomhus. De behövde få av sig sina fuktiga kläder och han ville ha någonting varmt att dricka. Ett moln av svala vattendroppar regnade ner över Adlers ansikte när Christian ledde hästen.